Då är det min glädje att få hälsa dig välkommen till ännu ett avsnitt av podden På jakt efter framtidens kyrka. Och idag sitter jag här med ännu en ny gäst för att få ännu ett perspektiv. Det hade varit väl tradigt om jag hade suttit här med samma person varje gång och få lyssna till samma berättelse. Det är ju lite fiffig tanke att vi faktiskt skiftar person som jag pratar med. Det är bara mig du behöver stå ut med varje gång. Och som tur är så har jag olika gäster med mig. Och idag har jag med mig Helena. Helena Gatås.
Mm, precis så.
Varmt välkommen.
Tack.
Jag brukar be varje gäst att presentera sig själv så kort och så bra som möjligt. Nu får du den utmaningen.
Ja. Jag är en kristen medmänniska som älskar människor. Och jag älskar att göra saker tillsammans. Sen är jag fru, mamma till tre. Varav en är familjehemsplacerad hos oss. Det borde fler testa på. Jag är dotter, jag är musiker. Jag är rektor på en förskola.
Ja. Det var mycket.
Ja, hur det är lagom.
Och var finns du i, jobbar du i Göteborg delvis eller?
Jag delar min tid, så jag jobbar på förskola här i Vårgårda och driver ihop med en kompis två förskolor här sedan många år. Sen jobbar jag i Tabernaklet i Göteborg som ju är vi är anslutna till Ekumeniakyrkan och EFK. Det är en dubbelansluten församling.
Just det.
Mm. Ja. Och där jobbar jag som musikledare. Det är min profession.
Bra. Utifrån detta så har ju du en lite annan profil än de flesta som har varit med i den här podden hittills. Det gör det väldigt roligt.
Ja, vi får se.
Ja. Jo, men då blir det verkligen förhoppningsvis, eller givetvis till och med, ett lite annat perspektiv. Mm. Så är det ju alltid i de här bitarna att det blir ett eget perspektiv. Men de kan ju också bli mer snarlika ju mer lika man är som person och ju mer likt man jobbar till exempel. Men nu är jag väldigt nyfiken, och alla som lyssnar också, på att få lyssna in dina drömmar om framtidens kyrka. Mm. När du tänker på den, vad ser du framför dig?
Ja, jag körde min 17-åring till tåget i morses. Så frågade jag honom, hur ser framtidens kyrka ut? Mm. Och då sa han, vadå? Jag fattar inte. Ja, men vad tänker du? Hur ska kyrkan vara för att vara bäst liksom, in i framtiden? Så tittade han på mig och sa han, vadå, vad är det för fel med den som är nu? Och det är en ganska god ingång tycker jag.
Bra
att
betyg.
Vi gör mycket som är bra. Men naturligtvis så måste vi hänga med också in i framtiden. Jag sa ju innan att jag gillar tillsammans. Jag tänker väldigt inkluderande. Alla måste få plats. Och då oavsett vem man är och vad man kan och vad man gör. Mm. Vi jobbar med hemlösa och socialt utsatta mycket i Göteborg. Där jag finns med i ett café där som heter Trappa ner. Det har ju öppnat mina vyer väldigt. Jag som kommer från en landsortsförsamling. Det är två helt olika världar och samtidigt samma.
Mm. Vad är det som fascinerat dig där mest då?
Nej men jag tycker att mötet med de här människorna är så starkt. Det finns så otroligt mycket fina, vackra människor med så mycket bra tankar. Och så gör man ett felval i livet. Mm. Och så hamnar man helt åt skogen fel.
Ja.
Och man hamnar där kanske igen och igen och igen, för det är så svårt att komma ur det. Men att då möta dem och lära känna dem och se alltså människan bakom. Och att kunna göra en liten förändring för de människorna. Det är ju stort, tycker jag. Ja. Sen jag tänker ju alltid att glädjen är... Har vi inte glädjen i det vi gör? Glädjen i församlingen? Glädjen i att vara tillsammans? Så kommer vi ingen vart, tror jag. Jag tänker alltid att man måste skratta tillsammans.
Mm.
Det är superviktigt för mig.
Men inte kyrka jätteallvarliga saker?
Ja, det kan det ju vara. Men vi måste också Vi kan inte tvinga någon att vara glad, men vi kan smitta med den glädje vi har fått.
Ja.
Så tänker jag. Det är superviktigt för mig. Jag tänker också att vi har haft det så bra i vårt land i så många år. Många generationer nu. Så vi har börjat kräva en del av varandra och av samhället och då även av kyrkan, tror jag. Och jag tror att vi måste skala bort det och komma tillbaka till glädjen.
Ja.
I Kristus och med varandra.
Men hur, om din son här nu då skulle få ställa sig inför det här. Skulle han då säga att men vi har ju redan tillräckligt med tillsammans och tillräckligt med glädje?
Ja, nu kan jag ju inte stå för honom då. Men,
nej, men om du tänker utifrån.
Nej, men jag tänker att... Han har inte sett så mycket annat.
Nej.
Ännu.
Nej.
Han har sett vår landsbygdsförsamling liksom, som är en väldigt välfungerande, fin församling. Där många säger att man känner sig väldigt välkommen.
Mm.
Och det är ju någonstans A och O. Att vi måste vara en välkomnande kyrka.
Ja.
För att människor ska komma till oss.
Ja. Och det där har vi ju förstås med hela den här biten. Det ligger ju mycket i att man... Man tänker liksom, framtidens kyrka, vi drömmer om den. Så handlar det ju, ligger det naturligt att men vi vill väl utveckla och komma vidare och så vidare. Men det behöver ju inte betyda att det är ett nerbetyg eller ett kritik av kyrkan som är nu.
Nej.
Det är ju viktigt, det är en viktig poäng han har där. Liksom, mm. Vad är det för fel på den som är nu då? Men om man nu skulle ha det perspektivet, tänker jag att då är det verkligen, ja, hur slår vi vakt om den här kyrkan inför framtiden?
Mm.
Så vi inte tappar bort mm. det som är fint. Men bara var bra att ha det sagt utifrån. Det var ju intressant att han,
ja, jag
att han sa
det var,
så. Ja, ja, det var fint. Men då har vi sagt, vad, du började här med tillsammansperspektivet.
Mm.
Att det liksom är, det är mångfacetterat. Det är vad församling behöver vara. Mm.
Och vi måste vara det.
Ja, ja. Anna, om det blir liksom någon slags elit eller någon slags bara en typ av människor, då är det inte församling egentligen.
Nej.
Ja. Och så glädjen.
Mm. Absolut. Jag tänker också att det är viktigt att vi slår vakt om vår församling. Och jag tänker det är jätteviktigt att vi är ute i världen och vi är med på alla möjliga olika saker. Men vi måste också tänka att kyrkan är kanske det viktigaste.
Mm.
Och Gud är det viktigaste. Det tror jag många människor har lite svårt att säga idag. I Sverige.
Du tänker som prioriteringssak?
Mm. Mm. Inte att du måste gå till kyrkan varje söndag. Men att du måste ändå ha tänkt över vad Gud betyder i ditt liv. Vad Jesus gör för skillnad i ditt liv.
Ja. Vad är det som gör att du tänker... jag ifrågasätter inte. Utan bara undrar varför du kommer till slutsatsen. Att det kanske är många som inte har så... Tänker så nu. Är det för att vi är distraherade av så mycket annat?
Mm, det tror jag. Det är så mycket input hela tiden.
Ja.
Jag tänker att många människor har alltså en skärm. Och även jag med mig vart man går.
Ja.
Det kommer saker hela tiden. Ibland tror jag att vi måste bara stänga av.
Ja.
Och rikta vår tanke och vår blick uppåt. För vi kan inte göra det när du håller på och blippar i telefonen hela tiden. Det tror jag.
Finns en populär ny så här lovsångspoplåtmässigt där han sjunger om, jag kommer inte ihåg vad han heter, jag bara hört det upp, kommer tillbaka. We have dust on our Bibles, but we have brand new iPhones.
Mm. Har du hört precis den? Det, nej.
Ja, ja. Den är intressant faktiskt, just med här bara dammet på våra biblar, men vi har liksom helt nya iPhones.
Yep.
Och att det finns en utmaning i det där.
Men ibland tänker jag att jag har läst Bibeln i telefonen länge. Och sådär när man är på en gudstjänst att man slår upp i sin egen telefon. Men då ser jag ju också allting som händer under tiden.
Just det.
Alltså att ta fram sin bibel rent fysisk bibel. Jag tror på det.
Man tar aldrig fram sin fysiska bibel och då råkar det i den finnas ett brev ifrån någon. Som man ju kan få om man tar upp sin iPhone eller
precis
vad man har för telefon.
Ja. Jag fyllde just jämnt och fick kreativa bibeln av mina kollegor i Göteborg.
Ja.
Då är det ju breda marginaler och så ska man ju ja, kanske måla något vackert så som man får till sig. Nu är jag verkligen ingen estetisk människa åt det hållet. Men jag skriver lite anteckningar och lite så här. Fantastiskt har det blivit för mig. Jag sätter mig i min fåtölj, tar en kopp kaffe och så läser jag en liten stund varje dag. Mm. Och första gången tänkte jag, var ska jag börja någonstans? Alltså, här har jag hela Bibeln.
Ja.
Så tänkte jag, jag börjar väl från början. Nu är jag i tredje Mosebok. Alltså, det är ju fantastiskt att ta sig den tiden som jag har varit jättedålig på. Det gör någonting med mig.
Ja. Så bredvid det här tillsammansperspektivet så finns det också det där enskilda egentligen. Enskilda överlåtna den där egna tiden då. Det är också en del av församlingen egentligen i, den, i det lilla formatet då.
Mm. Absolut.
Ja, spännande. Men har du haft, du säger att du har haft en resa i det. Har du liksom kommit på dig själv med att i period, nu jobbar ju du då inom kyrkan. Mm. Det brukar ju ibland, det löser sig då. Man måste ju gå dit.
Yes.
Annars får man löneavdrag.
Ja, precis.
Eller man sviker sitt jobb. Men, men har du haft liksom annars att du har känt av det där själv? Att du har tappat bort den där riktningen eller det där fokuset? Att du har blivit distraherad? Eller tenderat att bli?
Ja, men det har jag väl. Sen som musiker och engagerad i mycket så har ju alltid fokuset funnits där för att fira gudstjänst. Mm. Jag brinner för musiken i gudstjänsten, att få en helhet i gudstjänsten. Liksom. Så där har jag nog alltid varit. Men det är klart att det har funnits tider när jag har funderat lite på vad håller jag på med. Mm. Och det tror jag är bra också. Man måste ju också tänka över vad det är man gör och varför man gör det.
Ja.
Mm.
Man går inte alltid från klarhet till klarhet. Nej. Och så vidare, utan ibland så hamnar man någon annanstans delvis eller lite grann, eller märker att man är kanske i en annan riktning än vad man kanske hade för avsikt och så vidare i det stora eller lilla.
Mm. Absolut.
Men intressant att höra, kreativ i Bibeln är helt enkelt ett tips då också.
Absolut, jag trodde inte det för mig, men det är fantastiskt. Den är fin också, så den kan alltid ligga framme.
Ja, just det. Bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak. Ja, ett annat ord jag tänker på är frihet.
Ja.
Alltså, jag tänker att vi i kyrkligheten idag har haft, eller i alla fall tidigare haft ganska mycket, det här får du göra, det här får du inte göra. Mm. Vi har gått med pekfingrarna inom kyrkan och hytt mot varandra. Jag tänker att vi måste lägga ner med det. Vi måste lägga ner med alla moralkakor. Och vi måste få vara sådana som vi är. Och det blir ju så tydligt när man träffar de här människorna som lever i samhällets ytterskikt socialt. De är ju precis som de är. Och det är något i det.
Ja.
Det blir väldigt äkta. Det är inga uppputsade fasader där inte.
Vad beror det på? Att de, är det att de, det finns inte det, något att förlora på samma sätt, eller? Som vi andra då tror att vi har. Vi ska...
Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men ja, så kan det ju vara. Och de...
Det är redan allmänt känt att de inte får ihop allting och lyckas med allt. Men du och jag och sådana andra, det är lite... Vi kan fortfarande leva på någon illusion om att folk kanske tror att vi får ihop det bästa.
Jag tror det. Vi ska vara så himla präktiga inför varandra. Istället för att säga, jag tänker det är ju bara så här, hur är det? Ja, men det är jättebra.
Ja.
Men är det verkligen det? Jag tänkte det för några år sedan, jag ska inte svara så längre. Om det inte är bra så ska jag säga det.
Ja.
Men vissa tycker att det är ganska obekvämt.
Kan du ge exempel på något du har svarat då istället?
Ja, men jag hade en period före sommaren när jag verkligen inte mådde bra. Och då sa jag det till någon på Hönökonferensen. Hur är det? Nej, men det är verkligen inte bra nu. Jaha, men du, vi kanske kan prata om det någon gång. Men nu behöver jag gå. Alltså jag blir superstressad.
Ja.
Men jag tänker mer att vi ska ju inte ställa den frågan om vi inte vill ha svaren.
Nej, och egentligen är det så ofta som den frågan är bara... Jag menar egentligen bara att säga hej.
Japp.
Och att du ska bara säga hej tillbaka genom att besvara min fråga, hur är det, med att säga det är bra. Mm. Det är överenskommelsen.
Ja, precis. Ja. Jag har en kompis, han säger ofta det är mycket som är bra.
Ja.
Mm. Och det tycker jag är ett bra svar.
Ja.
Det är mycket som är bra, men det finns också saker som inte är det.
Då kan man också möjliggöra för någon att säga, men är det något som inte är bra då? Om den nu vill, så kan man gå vidare. Jag har ibland sagt tillräckligt mycket är tillräckligt bra för att jag ska stå upp.
Ja, precis det. Alltså vi har ju alltid saker att vara tacksamma för i våra liv. Även om det finns något som är bedrövligt jobbigt.
Ja.
Så tänker jag.
Ja, men precis.
Ja. Men jag tänker också med friheten. Inte bara gentemot varandra som människor i Guds församling. Utan också friheten att låta Jesus göra något i våra liv. Mm-hmm. Att öppna upp för honom. Jag tänker att vi ibland glömmer lyssna. Vi springer ju på. Och så glömmer vi det där att jag kanske också ska lyssna efter Guds vilja i mitt liv. Och i vår församling.
Vad har du... Tycker du att det är enkelt själv?
Jätte. Det är enkelt.
Ja, vad bra.
Nej, så är det såklart inte. Men jag försöker.
Ja.
För många år sedan så pratade jag med Eva på Gullbrannagården. Och så frågade hon mig, vad ska du göra med din musik? Och med ditt liv i musiken? Jag vet inte, så jag. Och då sa hon, men tänk på Mose. Mm-hmm. Aha, vadå? Ja, men han fick ju vänta i 40 år. Ja, just det. Och jag tyckte det var så tråkigt svar. Jag ville ju veta nu. Och sen gick det kanske, inte vet jag, 15 år. Och sen började det öppnas en massa dörrar. Så jag tror att Guds svar kommer när jag är redo för det.
Och jämfört med Mose gick det ju fort.
Eller hur? Jättebra. Ja.
Men den friheten, det är ju en bit i den friheten att Gud förverkar och så vidare. Och den här friheten att kanske faktiskt vara den jag är då. Det är ju det ena perspektivet i det. Men sen handlar det ju också om, som du var inne på där, med friheten att låta andra vara som de är. Det är ju en utmaning. Ja, också, eller har varit en utmaning.
Men jag tror att det är en utmaning, en stor utmaning för många. Det är så många, vi alla tycker så mycket hela tiden om varandra och värderar vad man har sagt och gjort och värderar det. Och det är, jag tror att det kan bli väldigt farligt.
Ja.
Och jag tänker, det kan man väl se bakåt i historien också, hur många församlingar som har splittrats för att man inte har fördragsamhet med varandra och med vad man tycker. Mm. Och det är ju, där är ju musiken då, eftersom jag har den ingången, en stor... Är det någonting man tycker om så är det ju väldigt ofta musiken i en gudstjänst eller i ett sammanhang. Och det måste... Min ingång är att alla människor ska känna sig hemma i vår gudstjänst. Men man behöver inte älska allt vi gör i vår gudstjänst.
Just det.
Men det ska finnas något moment som, det här. Jag spelar ofta orgel på någon psalm när jag har musiken på gudstjänsten. Och då vet jag att några är helt, de är så själaglada för att de får sjunga till orgel och att de får sjunga en gammal psalm på det sättet de vill. Sen kan vi göra vad som helst annars, höll jag på att säga, men då har de hittat sin ton någonstans i gudstjänsten. Jag tycker att det är viktigt.
Hur, innan vi, om vi säger något mer om musiken snart. För det låter inte som att du vill ha mer moralism i alla fall då.
Nej.
Oss emellan.
Nej, det vill jag verkligen inte.
Och det behöver inte betyda att man inte ska ha, att man inte uppmuntrar en god moral heller.
Absolut inte. Nej. Men vi måste få tycka och tänka som vi vill. Och sen måste vi ha fördragsamhet med varandra.
Ja. Och någonstans kanske helt enkelt förstå att vi är människor allihop. Och att folk kommer och vi kommer göra olika och vi tycker olika. Men vi kommer också ibland kanske göra fel som vi ganska objektivt sett är överens om att så gör man väl inte. Mm. Yep. Och ändå på något sätt faktiskt kunna leva med varandra utan att stöta bort varandra. Mm.
Men, och jag tror också att det är viktigt att vara ärliga mot varandra. Precis som att vara ärlig och svara, hur mår du? Svara ärligt på den frågan. Men också att vara ärliga i, nej men du, hur tänkt, alltså om man tycker att någon har gjort något tokigt eller sagt något tokigt, så tänker jag att vi måste våga stå raka och prata om det då.
Mm.
Och inte bara börja förtala det och vet du vad han gjorde och hon sa så här och ja, nu blev det så här, det är ju typiskt.
Mm. Mm.
Utan istället, jag har ofta en fråga, den kommer nog ifrån förskolans värld. När barn bråkar eller det har hänt något så brukar jag säga, men hur tänkte du då? Mm. Mm. Eller hur tänker du nu? Hur ska vi lösa det här nu? Och det, den frågan ställer jag inte ofta men ibland. Ofta till mina familjemedlemmar tror jag. Men också till andra vuxna. Du sa så här, hur tänkte du då? Och så blir det oftast en väldigt bra diskussion av det. Men det kräver ju lite mod att våga ställa frågan. Och jag tror att vi många gånger är för fega för varandra.
Ja. Intressant. Du sa om musiken, var du inne på lite där. Tror du att den är, hur viktig är musiken för oss som, om man säger, församlingslivet, som kyrka, som det som identitetsskapande tillsammans?
Mm. Jag tror att den är väldigt viktig. För att dra en liten anekdot. Det var ju väldigt mycket diskussion för ett antal år sedan om lovsång, psalm. Mm. Ja, det var ju hur mycket skriverier som helst. Och det är många som tycker de ämnena fortfarande. Även om jag tycker att lovsång och psalm kan vara precis samma sak. Så åkte jag på en låtskrivarresa till Israel. Och där började jag verkligen vackla och tänkte jag, jag behöver ju inte vara med och leda musiken i kyrkan om det inte är där jag ska, om jag inte känner att det blir bra och att det inte känns rätt. Det blir bara tjafsigt och då vill inte jag vara med. Men så var vi nere i gravuppståndelsekyrkan, tror jag det var, nere liksom i katakomberna under där. Och så hade vi en, tror att han var överstepräst med oss där nere, i en lång fotsid svart klänning, heter det väl inte, men rob eller ja, ett stort silverkors på bröstet. Och så gick han runt våran grupp, vi var så här 17-18 personer tror jag. Så stannade han vid mig och så gav han mig först ett tilltal till mig och min man. Och han var inte ens med. Det var jättemärkligt men fantastiskt. Sen så gick han ett varv till och så stannade han vid mig igen. Och så sa han, without music the church is dead. Och så gick han vidare. Och det slog mig så ända in i hjärtat. Vad håller jag på med? Det är ju det här jag brinner för. Det är klart att jag inte ska sluta. Vi måste ha musiken i kyrkan. Det blir ingen gudstjänst om vi inte har musiken. Jag är helt övertygad om det.
För den som inte sitter i det här rummet, du kan ju berätta att här fick du mer av, här var ju tårarna inte långt borta.
Nej.
När du reste tillbaka i den.
Ja, ja. Nej, men ja. Det, jag, så fort jag tänker på Fader Samuel som gick där. Alltså han gav mig ett sånt tilltal från Gud som kanske är ett av de starkaste tilltalen jag har fått, tror jag.
Kände han dig?
Absolut inte.
Han visste inte, och du hade inte pianoslips på dig?
Nej, nu var vi ju musiker alla som var där. Ja. Men han pratade om något helt annat och berättade om liksom lokaliteterna där och att vi var på marknivå där Jesus har gått och väldigt så här, och det var flera efteråt som kommenterade det mötet, att det hände någonting där till mig, och det var, ja, det var stort. Och därför så jag tänker ofta på honom och så tänker jag, men det är ju det här jag kan, det är ju det här jag ska göra. Mm. Det är ju det här jag vill.
Ja. Ja, musiken har något. Och sången har något, något viktigt. Det är något svårt att sätta fingret på.
Ja, det är det. Ja. Verkligen. Jag var i Afrika precis på en annan låtskrivarresa nu. Och då var vi på första gudstjänsten. Vi landade med flyget tidigt på morgonen och så åkte vi nästan raka vägen till gudstjänst. Och så klockan 11 började den. Och 11.20 avslutade de första lovsången. Och 11.40 var andra lovsången slut. Och då tänkte jag just det är ju en kraft i musiken. Och här, vi kan diskutera, ska gudstjänsten vara en timme eller en och en kvart? Men vi måste låta Gud verka. Och då kan det få ta sin tid.
Den har ju sången också i, det vet väl de flesta, jag har många exempel på det. Jag kan naturligtvis ha blivit väldigt berörd av en predikan. Inte minst om jag själv har hållit.
Ja, precis. Nej,
mer kanske de andra som man har suttit och lyssnat på olika bitar. Och ibland så kommer jag ihåg en del av det länge efteråt. Men mina starkaste sådana bitar och som jag bär med mig och som jag också format mycket av min teologi.
Mm.
Mitt sätt att se på världen och Gud. Det kommer ju från sångerna. Från saker som är välformulerat, väldigt tajt formulerat, upprepat på ett klokt sätt och som kommer med en melodi som gör att jag kan nynna på det där också för mig själv. Jag menar Lina Sandells sånger till exempel, hur mycket det har format vårt land med liksom Blott en dag och alla de bitarna liksom, den typen av sånger. Och hur mycket av de här äldre sångerna men också nya faktiskt påverkar oss och i god mening liksom hjälper oss att rotas i tro eller utmanas i tro och så vidare. Så där har ju sången väldigt tydligt en förkunnande uppgift också.
Verkligen. Och det är den bredden jag vill åt i gudstjänsten. Att vi har den förkunnande sången, vi har lovsången, vi har salmen om vi nu ska skilja på dem.
Mm.
Alltså, då blir det en helhet som jag tycker är jätteviktig.
Ja. Och där finns ju olika perspektiv. Nu blev jag för engagerad här kanske. Men det intressanta i den biten. För det finns ju de olika. Man kan ju dela upp sången på det sättet i olika kategorier. Men det har jag också sett mer och mer. Eller upptäckt att i den biten som inte är kanske den förkunnande sången. Då, utan som är lovsången. Där finns ju också så många bitar som omsjung som jag sjunger in i kroppen.
Mm.
Som ju blir, som formar mig också. Så det är inte främsta motivet är inte nu förkunnar den här sången för dig, lyssna och ta emot. Utan du är med själv här nu och sjunger i detta och du är med och förkunnar.
Mm.
Tillsammans, alltså för de andra. Mm. Och du både lyssnar och sjunger in i liksom förkunnelsen i det.
Ja, det händer någonting när vi sjunger.
Ja. Och de här att det liksom finns så, det är klart att det alltid finns den här diskussionen kring att ja, men, nutida lovsånger är tunnare liksom teologiskt och så vidare. Det finns väl sådana exempel, jag tycker att den är lite överdriven. För det finns väldigt mycket nyskrivna bra sånger också på det sättet. Men hur som helst, även om de inte är förkunnade utan mer kanske inte innehåller lika mycket så är det ändå liksom en viktig del det där att få liksom sjunga in. Budskapet i kroppen på något sätt i det.
Absolut. Jag kan nästan sörja med människor ibland som säger nej, jag sjunger aldrig.
Ja.
Jag kan inte sjunga, eller jag har fått reda på när jag gick i skolan att jag inte kunde sjunga.
Ja.
Och sen dess sjunger jag inte. Oh, det gör ont i mitt hjärta. Alltså att bara få sjunga ut, bara få brista ut i sorg, förtvivlan, glädje, lycka. Alltså musiken och sången rymmer ju hela livet och alla skiftningarna liksom.
Ja.
Det är ju häftigt.
Ja. Musik, det här hade vi kunnat prata hela tiden och mer därtill om.
Ja.
Men du har kanske något mer på hjärtat när du tänker, vad är viktigt för kyrkan i, nu känner jag att jag måste ju säga nutidens och framtidens kyrka då, med tanke på din son.
Precis, ja, tänk på honom.
Ja.
Nej men, alltså jag älskar verksamheten vi har i kyrkan. Om den är, alltså om den är genomtänkt, om den är genuin. Ibland tror jag att vi har en massa saker som pågår i kyrkan som är kanske förlegat eller som ingen riktigt brinner för eller som man inte riktigt har lyssnat in. Vi har det för att vi alltid haft det.
Mm.
Och där tror jag vi behöver rannsaka vår verksamhet. Vad gör vi och vad vill vi göra och vad vill Gud att vi gör?
Mm.
Så vi inte bara landar i något, alla måsten, och så finns det ingen kraft och glädje kvar till något som vi verkligen borde.
Just det. Ja, det där är väl en ständig... Och så, men nu har du de här andra ledorden på något sätt i din spaning här nu, eller i din liksom längtan framåt. Så ligger ju det här, alltså en verksamhet då som inte innehåller ett tillsammans ett tydligt och en frihet och en... pratar vi om
glädje.
Om glädjen och musiken och på det sättet. Även om alla samlingar, all verksamhet kanske inte måste innehålla allting. Men ändå liksom ha det där, om det inte liksom motverkar det, så har vi en verksamhet då som är bara för en liten grupp och som inte kan rymma ett stort tillsammans. Då kanske det kanske ska ifrågasättas. Ja, den men... kanske inte är lika given att den får plats.
Nej, men kanske, eller så är den jätteviktig. Men jag tror att man ska tänka, vi ska inte bara ha saker för att vi alltid haft dem. Utan vi ska tänka efter på vad vi gör när vi startar en ny termin till exempel.
Ja.
Att vi har en långsiktig vision framåt tänker jag är viktigt.
Tror du, det för att sy ihop det med det vi pratade om förut, finns det en risk annars att när vi pratar om de här sakerna som distraherar oss bort ifrån församling, från Gud? Och då tänker man ju lätt på liksom, skärmarna. Man tänker kanske på allt det här andra som lockar och drar. Finns det en risk faktiskt att se upp med att de där olika sakerna vi har? Vi fyller på med så mycket olika grejer. Vi har redan mycket i församlingen. Och så fyller vi på med mycket nytt utan att plocka bort gammalt. Och så sitter vi faktiskt och har en massa olika saker i församlingen. Så det står i vägen för församlingen djupast sett.
Mm.
Alltså att vi blir för mycket olika bitar av att... Alltså bra saker som står i vägen för det bästa.
Ja, men så tänker jag. Precis som det kan stå i vägen för mig som privatperson, enskild, så kan det också stå i vägen för mig som en del i församlingen.
Mm.
Jo.
Ja.
Vi är så pryda, det ska vara så tillrättalagt mycket. Både i livet som vanlig människa. Vi ska bo i ett välslipat hem, välstädat, och vi ska träna och det är så mycket vi ska hela tiden. Så jag tror att vi tappar kärnan ibland.
Mm.
Och det tror jag kan bli precis likadant i församlingen. Mm. Sen tänker jag också att tillit är ju oerhört viktigt. Vi måste lita på att Gud gör sitt.
Mm.
Annars är vi ju helt ute och cyklar om vi tror att vi ska göra allting. Vi måste ju tro att han gör sitt. Vi måste våga lyssna på honom. Och vi måste tro gott om varandra och ha tillit till varandra.
Är det något mer du vill lägga till kring den här spaningen, den här drömmen om framtidens kyrka innan vi går ner för landning?
Nej, men jag känner mig ganska nöjd. Men alltså, att alla ska få den plats de behöver.
Mm.
Det är väl den största drömmen liksom.
Ja.
Alla ska känna att här är gott att vara. Då tänker jag att Gud har väldigt goda möjligheter att göra sitt.
Och det är klart, en församling där verkligen många, om inte till och med alla, faktiskt känner att det här är en god plats att vara på. Det här är en, liksom, en vacker plats. Här, är liksom, här finns friheten. Här kan vi vara tillsammans. Vi är olika. Det finns en glädje och en möjlighet att uttrycka sig. Det är klart att det där är en kyrka man längtar efter.
I bred och för mening. Hela livet.
Ja.
Alla åldrar, oavsett vad du har, bär med dig.
Ja.
Det är väl fantastiskt.
Jättefint. Och tack för möjligheten att få dras in i den tanken, i den världen, Helena.
Tack.
Dessutom är det ju fint nu att kunna säga då i det att drömmer man och längtar efter framtidens kyrka, då finns ju den att flytta till och gå med i. Det är ju den ni är med i och som din son framförallt.
Precis så.
Finns med i.
Ja.
Det är jättebra.
Ja.
Jag vet inte om vi vågar säga vad den landsortsförsamlingen heter, för vi kan inte ta emot så mycket folk.
Jo då, Ekumenia kyrkan Storsjöstrand har alltid plats.
Ja, det är bra. Och om inte annars, om det känns lite osmidigt att åka dit hela tiden och flytta dit, så kan man ju kanske inspireras av detta och ta sig och forma det i sin egen församling också. Det är okej, va?
Ja, absolut.
Tack så mycket.
Tack.